som utlöstes av landsomfattande protester. Den 53-åriga underrättelsechefen Mustafa Kademi tog över som ny premiärminister efter Abdel Abdel Mahdi, som avgick i slutet av förra året. Kademi tvingas inleda sitt arbete utan en fungerande kabinett eftersom parlamentet i Irak röstade mot 7 av de 22 ministerkandidaterna. Både USA och Iran välkomnar Kademi och säger sig vara redo att samarbeta med honom. Så ekonomi här hemma. Flygbolaget Finnairs passagerarantal sjönk kraftigt i april som är följd av coronaepidemin. Antalet resenärer minskade med 99% jämfört med april i fjol. Ett förslag till tilläggsbudget för att stödja Finnair ska ges imorgon. Staten förbereder sig för att stödja Finnair med flera hundra miljoner euro. Verkstadskoncernen Metso fick in mer beställningar i början av året. I januari-mars ökade orderingången med 5% jämfört med året innan till drygt 1 miljard euro. Däremot minskade vinsten till 73 miljoner jämfört med 100 miljoner för ett år sedan. Livsmedelsföretaget HK Scan har i sin tur gjort mindre förlust. Från en förlust på 10 miljoner euro i fjol minskade förlusten i januari-mars till 3,9 miljoner. Köttjätten förväntar sig att detaljhandeln och efterfrågan på kött kommer att hållas på god nivå under de kommande månaderna. Och hyresbolaget Kojamo rapporterar om förbättrade utsikter. Bolagets vinst ökade i januari-mars till 52 miljoner euro, vilket är 30% mer än året innan. Det flitigare friluftslivet under coronakrisen har fått med sig oönskade effekter. Antalet räddningsuppdrag har ökat. Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund rapporterar om ett ökat antal drunkningsolyckor under början av året. Under januari-april i år drunknade 31 personer jämfört med 13 under samma period i fjol. Största delen av drunkningsolyckorna har förorsakats av svaga isar. Den största risken just nu är att vattnet fortfarande är allt för kallt att simma i längre tider. Det var nyheterna. Nu blir det debatt i slaget efter 12 och idag diskuteras utmaningarna för dem som ansöker om en studieplats nu under coronakrisen.
Ja, det är inte helt lätt att vara studerande på andra stadiet just nu. Årets abiturienter de blev tvungna att skriva studentexamensproven med en plötsligt försnabbad tidtabell på grund av coronaläget. Många oroar sig då för att provresultaten skulle bli sämre eftersom man hade mindre tid på sig att förbereda sig. Och samtidigt är det nu första året då studentbetygen betonas i betydligt högre utsträckning jämfört med tidigare. Nu efter det här blev det sen klart att inträdesproven till universitet och högskolor inte kan ordnas som vanligt utan de ska avklaras på distans. Vad allt det här medför för den enskilda individen, det ska vi fundera på här idag i slaget efter 12 och jag heter Maria Nylund. Och med för att diskutera det här idag så har vi Emilie Jäntti från Finlands svenska skolungdomsförbund. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så ska vi ha Mattias Martelin, du är styrelseordförande för Åbo Akademi studentkår. Välkommen. Är Mattias där? Mattias är inte ännu på trådarna här. Vi får hoppas att han dyker upp senare i sändningen. Och så har vi Gurli Maria Gardberg som är områdeschef för utbildningsservicen vid Åbo Akademi. Välkommen.
Tack, tack.
Det är inte första gången antagningen till högskolorna diskuteras här i slaget efter 12. I mars deltog du, Gurli Maria Gardberg och Emilie Jäntti, i en debatt som då handlade om studentexamensproven som blev tidigare lagda och vilka följder det här kan få för abiturienterna. Då var det ännu väldigt mycket som var öppet kring hur högskolorna och universiteten kommer att ordna sina inträdesprov i vår. Men nu har ni fattat beslut om det här och lösningen är alltså att inträdesproven ska ordnas på distans. Innan vi går in närmare på det här så tänkte jag nu berätta att vid Östra Finlands universitet så genomförde man ett första distansprov i måndags och det gick tyvärr inte som på Strömsö utan 800 studerande deltog och av dem fick ungefär 100 tekniska problem som nu har lett till att alla de här 800 blir tvungna att ta om det här provet kommande vecka. Vad tänker du, Emilie Jäntti, om det här, alltså hela det här arrangemanget, vad säger du om det?
Ja, no, alltså, det är ju verkligen synd att det blir såna tekniska problem just som det kan bli när man gör saker i stor mängd och via nätet. Och ja, alltså, det är verkligen förklagligt att så många studerande hamnar och ta om det provet som de redan en gång har skrivit nu på grund av tekniska problem då. Och det är ju tyvärr sånt som händer vid studentskrivningarna också, som säkert man kommer att få se ändå mer av nu eftersom de flesta proverna ändå sker via distans.
Mm. Du är själv årets abiturient och du känner många som ska ansöka om en studieplats nu för hösten. Vad säger de om de här planerna på distans? Prov och så vidare.
Ja, men såklart så var det ju före det kom då specifika direktiv, så var det ju en lång liksom lite stressad vardag och oklarhet i att vad ska man börja läsa, hur ska man börja förbereda sig för väldigt många, men att nu så vet jag att många tycker att det är alldeles för mycket som tas in på betyg och ja. Ännu en osäkerhet, alltså inte ju ett distansprov via nätet så där som man kanske hade tänkt sig att man skulle söka in till tredje stadiet. Att jag tror att folk väntar och ser ännu att hur det blir.
Mm. Vad tänker du, Gurli Maria Gardberg, om det här misslyckade distansprovet? Vad tänkte du om när du hörde det här?
Min första tanke var nog förstås att det är ju, alltså det här är ju helt nytt för oss. Vi har inte ordnat urvalsprov elektroniskt tidigare. Och det är ju någonting vi har liksom haft i tankarna att börja planera och börja liksom fundera på för framtiden. För vi upplever att det är nog liksom den här digitaliseringsutvecklingen också är sådan att digitala prov ju nog liksom är någonting som liksom hör till att eller kommer att komma i något skede, men med den här tidtabellen så är det ju en jättestor utmaning för oss att göra det här. Det är klart att sen när det första provet misslyckas så det här, så klart att det är liksom att det är en tankeställare för oss alla och jag tror att det är många av oss som jobbar med de här sakerna som nog har det här redan i nattsömnen och det här och liksom oroar oss för de här tekniska. Nu var det ju inte tekniken nödvändigtvis som var liksom problemet i det här provet, utan kanske mera liksom uppläggningen av det hela. Och där är ju mycket saker som man behöver tänka på som är helt nya för oss också kring just att hur man bygger upp ett digitalt prov och så här. Men vi kan ju lära oss nu massor av den här händelsen, trots att den är väldigt beklaglig. Så förhoppningsvis så är det för alla de som funderar på de här proven och lägger upp de här tekniska dimensionerna av det och funderar på olika saker där kring och just kring hur mycket stöd som krävs under ett digitalt urvalsprov som kanske liksom just eftersom vi aldrig tidigare har gjort det är kanske också svåra saker att kanske beräkna att hur mycket liksom, kapacitet ska vi ha liksom i telefontrådarna och i all liksom möjligheter att svara på sökandes problem och när ska vi reagera och hur snabbt ska vi reagera sen om det börjar bli problem och så händer mycket saker som mycket frågor som växer mycket som vi behöver tänka på ännu här inför våra egna prov också.
Mm, men det kommer ju ganska snabbt på trots allt.
Det kommer ju nästa vecka.
Så ni har inte väldigt mycket tid på er att det där
vi ska säga fundera. Så här att vi har under de här senaste veckorna jobbat under extrem tidspress det här. Så att väldigt mycket tid har vi inte haft i någon skede av den här processen. Utan det här är en helt unik situation. Vi har liksom när det gäller antagning så är vi ju noga med att vi liksom ska publicera saker i tid och det ska hålla det som vi säger. Och det här och nu är vi i en situation där liksom allt har vänts upp och ner. Så att det här. Men att vi gör så gott vi kan och jag tror att alla andra också gör så gott de kan. Och jag tror att vi är alla liksom på samma sida i det att vi vill göra liksom det här till en bra grej. Men det finns liksom nu begränsningar som nog vi kan inte heller riskera liksom det att, att vi blir en sån här liksom smitto liksom, eller en sån här coronalingo som vi säger på finska, men alltså vi kan inte bli något sånt heller, att vi måste prioritera våra sökandes hälsa, vi måste prioritera vår egen hälsa och förstås liksom vad vi kan liksom rent liksom, det är liksom de där ramarna kring vad vi kan göra, och sen utgående från det måste vi göra det bästa möjliga av situationen.
Just det. Ja, det här beskedet om att inträdesproverna ska ske på distans, det kom ju inte heller för särskilt länge sedan, utan det var den 30 april som Finlands universitetsrektorers råd, Unifi, kom ut med det här då, att traditionella urvalsprov ska ersättas av då bland annat elektroniska prov på distans, men också muntliga prov, inlämningsuppgifter och genom att utvidga betygsantagningen. De här urvalsproverna består av två steg där man först gallrar och de sökande då som klarar sig bäst så går vidare till andra stadiet, och det andra stadiet kan genomföras på distans eller i form av någon slags småskaliga provtillfällen på campus. Om vi nu vågar här utgå från att distansproverna kommer att kunna genomföras, alltså rent tekniskt så som planerat, så överlag, vad tänker ni om det här arrangemanget? Vad säger Emily Jäntti?
Ja, om arrangemanget av hur
ja, det ska ske. Ja, är du orolig och dina abiturientvänner för hur man kommer att fixa det här? Det är ju inte särskilt, som vi hörde här, så startar det här nästa vecka och universiteten har ganska mycket att se till att det funkar rent praktiskt.
Ja, alltså nu är man ju liksom alltså orolig, som du sa, exempel här tidigare vad som hade skett vid Östra Finlands universitet. Det är ju en stor chans att något liknande sånt kan hända igen, och sen med tanke på de vissa utbildningarna och som också har tänkt att ordna just då någon form av mindre senare eller till och med nu på själva området. Så där är ju också frågan att hur gör man det säkert för personalen och för de som ska göra inträdesprovet, att det ska vara så pass små grupper och hur man ska få det att lyckas. Men jag tror nog att många är oroliga, att nu har vi ju fått de flesta som ändå fått liksom klarhet i vad som kommer att ske, att det kommer vara det här inträdesprovet på distans då, men ja. Men det är ju ändå en spänning liksom i att vad blir det för uppgifter och hur går det till i praktiken så slutligen.
Ja, Gurli-Maria Gardberg, vad kommer de här distansproven att gå ut på rent konkret? Många som deltar funderar över det här, att ska de övervakas på något sätt och kan man sitta där och bläddra i litteraturen samtidigt och så vidare?
Ja, det här första skedet är ju i regel oövervakat, alltså det är ett tudelat urvalsprov. Nu ska vi komma ihåg att på universitetssektorn har vi alltså 250 urvalsprov ungefär, så att det är klart att de kan se lite olika ut, men om vi generaliserar så det här, den där huvudtrenden är ju det att det är två skeden och det första är ett oövervakat prov. Det används lite olika teknik för det här förverkligande, och det bygger lite på det att hur stora prov det helt enkelt handlar om det här. För de här stora proverna så är det ju nog i regel sen det här flervalsfrågor som gäller, men att med mindre urvalsprov så kan man kanske ordna på lite annat sätt. Men det här första skedet är oövervakat. Och det är klart att det är ju också en orsak till varför det här andra skedet är nödvändigt. Att om vi skulle kunna övervaka det där första skedet så skulle vi ju såklart göra det. Men rent tekniskt så finns det inte något system som möjliggör det, att vi skulle kunna övervaka tusentals deltagare på distans. Det här, det är ändå liksom de här största proven liksom på universitetssektorn också. Det handlar om tiotusentals människor som deltar i dem. Så att det här det är liksom stora arrangemang. Men att så här tekniskt så går det att genomföra just, vi har ju exempel på det från tidigare också, till exempel på yrkeshögskolasidan där man har haft sådana här gallrande prov på det här på oövervakade prov på nätet och det här, så att det finns liksom, det har gjorts tidigare och det är ju vi förstås det här tacksamma för, att det finns de där erfarenheterna som vi sedan har kunnat bygga på, men att det här Men att det är klart att det, jag vet inte hur mycket man ska prata om liksom, det är ju många som frågar just om fusk och liksom att hur det där liksom hänger ihop. Det andra skedet, en av funktionerna för andra skedet, så är ju också det att kunna försäkra sig om att de sökande som det här som man antar sen är liksom faktiskt har de kunskaperna som de också har visat då i det här första provet. Så att det här ur den synvinkeln så kan vi åtminstone via det andra skedet sen säkerställa att vi ska försöka minimera fuskriskerna, men det är klart de finns.
Precis. Nå, nu var det ju den, ja. Har vi Mattias med oss på tråden nu? Nu har vi alltså Mattias Martelin från Åbo Akademis studentkår med oss också här. Välkommen. Roligt att du kunde vara med. Det där vi har pratat här om den här distansantagningen, hur den kommer att gå till i praktiken, hur man ska övervaka eller inte övervaka den och vilken risk det finns för fusk. Jag tänkte fråga ännu, studentbetygen kommer ju alltså att få en ännu större roll i vår än man ursprungligen hade tänkt. Alltså, enligt planerna så skulle det här ju vara den första våren där studentbetygen uttryckligen skulle ha en väldigt stor roll. Ungefär hälften av studerande skulle antas på basen av betyg. Men nu har jag förstått att den här situationen gör att man ytterligare betonar betygens roll. Stämmer det här nu, Gulli-Maria Gardberg?
Jo, det stämmer nog, åtminstone hos oss, att det här, där finns ju kanske lite en gång skillnader mellan utbildningarna liksom helt på ansökningsmålsnivå, men att de flesta av våra utbildningar har nog gått in för att höja betygskvoten. Och det hänger egentligen ihop med hela den här helheten och hela det här liksom hur vi arrangerar det här urvalsprovet för att kunna ha det här andra skedet och kunna liksom ha ett så pass litet andra skede att det liksom går att övervaka också på distans. Så det här så måste vi liksom, jag tänker att liksom det där antalet som vi antar via urvalsprov kan inte bli för högt. Och det här, och sen är det förstås också med tanke på att det just kan finnas vissa risker också kring det här. Alltså kanske just kring det här att betygsantagningen, trots att vi inte liksom har, det är ju första året som vi genomför den i sån här skala och nu blir det ännu mer, så är det ändå liksom kanske i det här lägen, den där trygga antagningen där vi ändå vet vad vi får. Vi har ju tittat ganska noga också på vår antagningsstatistik och tittat liksom att hur det här, hur vem vi har antagit tidigare också och hur de har liksom klarat sig med betyg och sånt här, så att det här, Det är inte nödvändigtvis så dramatiskt som det ser ut, men det är klart att det har liksom, det ser säkert väldigt dramatiskt ut när det kan stiga i vissa ansökningsmål till 90%.
Precis, det var det jag nu ville fråga dig, att hur ser de där procenterna ut nu då? 90% säger du?
Ja, de ligger, nu har jag inte riktigt, jag har inte bidra siffrorna från för mig, men det är kring 8. Jag tror att det är någon som säkert är under 80, men de flesta har 80 eller 90% på betygsantag. 70-90% skulle jag säga att den där, det här gaffeln hos oss.
Okej, så 8 eller 9 av 10 studerande antas på basen av betygen. Vad tänker du, Mattias Martelin från Åbo Akademi studentkår, om det här, att det ska gå till så här i år?
No, alltså principiellt så står ju AS, alltså Akademi studentkår, emot att allt fler ska antas på basen av betyg. Det som vi har förespråkat mer för är att man istället skulle fokusera allt mer på urvalsprov som då ska mäta just de här viktigaste aspekterna, alltså akademisk färdighet och intresse för akademiska studier. Vi ser att det här är allmänt också problematiskt, det här med betygsantagningar, för att enligt oss så ska det ju vara ska det vara rättvist och inte särskilja mellan olika grupper. Och det där, och då när en stor andel av klasserna fylls via en kvot till sökande med studentbetyg, så särar man ju direkt på människor och ger en viss orättvis förkörsrätt. Akademiska färdigheter och intresse är det, tycker jag, som vi ska gå enligt och det där antagningsprovet som vi föreslår och som nu också tas också i större grad det där med det här som inte kräver lika mycket förberedelse och testa de här sakerna som vi tycker att det är viktigast. Och det där också det här med att satsa mer på det här urvalsprovet som kräver så mycket förberedelse istället för det här betyget, så jag tänker ju också för sänka stressen och oron under andra stadier också, att ett misslyckat betyg skulle ha någon slags avgörande följd för framtiden.
Vad säger du, Emily, egentligen om det här, om man då dessutom tänker på att årets abiturienter fick uppleva en smärre chock här när studentexamensproven tidigare lades och många var oroliga för att det skulle gå sämre för dem i år och att man får ett sämre betyg för att man inte helt enkelt hade tid att förbereda sig lika mycket som man hade planerat.
Ja, alltså jag måste säga att jag tycker det är verkligen beklagligt nog att det blir så här. Som du redan sa och som alla abiturienter upplevde, så blev ju studentexamen tidigare lagd, vilket orsakar en väldigt stor stress och ja, en ännu mer tumult vardag för många. Så ännu till att nu höra. Vi alla visste ju att procenterna kommer att gå upp för de som blir antagna på betyg, men att de skulle gå upp till mellan 70-90%, så tror jag nog ingen hade förväntat sig. Och ja, jag tror många blir oroliga och stressade och ja, till och med kanske besvikna att det blir så här. Och man förstår ju, det är ju förståeligt att universiteterna måste ju ta in människor på något sätt, och nu i coronatiderna så går det ju inte att ordna de traditionella inträdesproverna. Men ja, det är nog ändå verkligen ändå beklagligt att det är så många som sagt, som man tar in så många på betygsantagning, då så blir det ju inte riktigt rättvist, speciellt med tanke på hur skrivningsveckorna såg ut i år.
Det är ju lite intressant i sammanhanget dessutom att det är otroligt många som har ansökt om en studieplats just i vår, rekordmånga. Och det här gäller hela landet och också för er vid Åbo Akademi. Ni ser en ökning med 18% jämfört med i fjol. Och du, Gurli-Maria Gardberg, du har sagt att det här ska vara alla tiders rekord i antalet ansökningar till Åbo. Alltså, är nu konkurrensen stenhård i år nu sen?
Det är ju jättestora skillnader återigen mellan utbildningar. Det måste man alltid komma ihåg, att liksom vi har en väldigt olika liksom situation mellan olika utbildningar. Och det är ju viktigt att komma ihåg också när man tänker liksom på sin egen situation, att det är liksom alla som söker till ett ansökningsmål är i samma situation, men sen är det liksom att till vissa ansökningsmål är det lättare att komma in och till andra är det svårare, och så kommer det alltid att vara, och så är det även i år. Det här jag känner att jag liksom i det här sammanhanget måste ju nog betona att vi är ju liksom nog de som jobbar med de här sakerna också, alltså jag menar, besviken är säkert nog en beskrivande känsla liksom också hos oss, att inte det här är ju någonting vi vill göra, och det här är definitivt inte någonting vi hade ju ganska mycket också, vi lanserar ju nu vårt nya urvalsprov som vi hade sett fram emot att liksom kunna genomföra som planerat. Det vi genomför det här urvalsprovet, men såklart då i det här nya formatet det känns liksom, det är mycket, vi sitter fram emot den här, att liksom vi har talat om den här betygsreformen i 3 år, och nu så är vi fram emot att liksom genomföra det här, och ingenting av det här så håller ju i år så som planerat, och det är klart att det liksom vi delar både sökandes besvikelse, men vi är också liksom på sätt och vis på vårt eget arbetets vägnar liksom besvikna över den här situationen, att det här det är inte på det här sättet som vi vill göra, men vi måste också, genom att göra på det här sättet och genom att höja de här betygskvoterna, så kan vi ändå genomföra ett urvalsprov, och det upplever vi att det är ändå jättemycket viktigare än det att vi liksom inte skulle kunna genomföra det där provet på ett vettigt sätt. Så att där är liksom de här två vågskålarna hela tiden där man sen får balansera mellan dem, att vara liksom den här kapaciteten som vi kan ordna ett sådant här urvalsprov för just med tanke på det här andra skedet, att hålla det så pass litet att det verkligen liksom att det sen inte liksom uppstår en situation där den här processen inte har någon legitimitet för att man upplever att folk har kommit in liksom på fel grunder.
Mm. Vad säger du till det här, Mattias Martellin?
Jag vill också det där uttrycka det här att den här situationen är ju beklaglig för exakt alla parter och det där vi sympatiserar jättemycket studentkåren med årets sökande, men också vi förstår också att det här är en stor utmaning och besvikelse också för universiteten. Det som nu, om vi talar om de här kvoterna och höjda betygskvoterna, så tycker jag att det är också jätteviktigt att minnas och poängtera det, att i framtiden, efter att den här krisen hoppeligen går över nu och det här problemet drabbar inte oss nästa det där antagningsgång, så måste vi se till att de här kvoterna inte hålls höjda, utan det här kan inte på det sättet bli nya normen heller, så det är någonting som vi är väldigt måna om och vill påminna.
Att det inte får bli normen här framöver. Nu har vi pratat enbart om universiteten egentligen, och jag ska berätta att antagningen till yrkeshögskolorna ser rätt liknande ut som till universiteten, åtminstone det man vet om dem just nu. Inträdesproven arrangeras också där i två steg. Det första delprovet är den 4/6. Det är också ett distansprov. Men tidpunkten för det andra delprovet och hur det ska genomföras, så det vet man ännu inte. Det meddelas någon gång under maj månad. Vad säger du, Emil Jentti? Vad tänker du om det här att de som ansöker om en plats vid yrkeshögskolorna ännu inte ens vet hur deras antagningsprov kommer att se ut?
Ja, alltså, det är ju verkligt synd eftersom all info har ändå mer eller mindre kommit tyvärr ganska sent till studerandena. Jag har vänner som har sökt i diverse utbildningar som inte 100% heller vet exakt procenterna på vad man tas in på när det kommer till ens betyg och vilka andra kriterier man tas in på, vad som förväntas av en. Och vi hoppas från FSS-tiden att alla utbildningsstadier och att alla olika utbildningar och skolor ska kunna så snabbt som möjligt skicka ut info till de studerande som söker såklart. För att, ja, det är ju såklart inte roligt för de studerande som söker att leva i den där i en viss liksom oro och ifrågasättande hela tiden. När kommer infon och vad kan jag förvänta mig av och vad förväntas av mig? Vi hoppas nu att den syns snart, verkligen.
Mm. Det jobbas säkert hårt på det här. Men en väsentlig del av den här reformen, så som den ursprungligen var tänkt, alltså den här antagningsreformen, så var ju det att man också ska ha en möjlighet att kunna söka in till universitet utan att ha en studentexamen i bagage. Hur kommer det här nu att man kommer att anta upp till 90%, mellan 80% och 90% av alla studeranden antas nu på basen av studentbetyget. Hur påverkar det här nu alla de som inte har en studentexamen i bagage? Vad säger Gurli Maria Gardberg?
No, alltså, vi har ju statistik på bakgrunden av våra sökande och vi har också tittat på årets sökande och den varierar förstås lite mellan ansökningsmålen, men det här, men att och det är liksom, vi har ju en hel del sökande och alltså de är under 10%, men dock alltså sökande som har annan behörighet än studentskrivningen och det är ju liksom också, jag menar, det har ju varit, eller det är också en av de här sakerna som vi har gått ut med, att därför var liksom till exempel 100% i betygsantagning inte ett alternativ för oss under någon omständighet, just därför att vi vill att man ändå ska ha den här chansen att söka via urvalsprov. Det är klart att den här kvoten inom vissa utbildningar, det handlar om jättefå platser i praktiken. Det här, utbildningarna har ju sitt på också statistiken från tidigare år, antagligen med annan utbildningsbakgrund än studentskrivningarna, har utgått ifrån de här siffrorna när vi har satt de här kvoterna också. Så att det här, vi har liksom försökt avväga det där liksom så noggrant som det går, men det är klart att det har säkert, kan ha konsekvenser för för sökanden och det här. Och det är beklagligt. Men att det här, åtminstone liksom, i det här läget så kan vi erbjuda den här andra chansen.
Mm. Söktrycket, om man ser på Åbo Akademi, så är söktrycket störst till ämnet psykologi. Det har det väl alltid varit. Där 405 har ansökt om en studieplats och det finns 20 platser. Finns det överhuvudtaget en teoretisk möjlighet att någon som inte har ett studentbetyg med väldigt goda siffror skulle kunna få en plats i det här ämnet?
Liksom det här, de andra, så alltså, i psykologin är ju urvalet lite annorlunda så tillvida att där finns en lämplighetsbedömning som är det här andra skedet. Men att liksom tidigare så det här, så en del väljs till lämplighetsbedömning direkt på basis av studentexamensbetygen, en del väljs på basis av hur vilken framgång man har haft i urvalsprovet. Och det här, och det är klart att alltså också nu så finns ju en del av de här sökandena just på basis av det här och gemensamma urvalsprovet och det här, och det gäller ju att klara sig där.
Mm.
Och där ska jag ju säga att det som är bättre i år än tidigare år är ju det att tidigare år har man alltid haft också i den här urvalsforskaren, jag säger det här gäller psykologi, men det här gäller de flesta av våra ansökningsmål, så har man alltid haft med sig de där betygspoängen, att de har alltid beaktats. Men sen har man kunnat liksom via urvalsprovet få lite bättre poäng eller lite sämre poäng. Men att har du inte haft bra poäng från tidigare, så har du alltid haft, så du har alltid måste skriva lite bättre i urvalsprovet. Nu är den där urvalsprovskön på riktigt bara urvalsprovet. Så det är bara, vi tittar inte, du får inte liksom poäng någon annanstans ifrån, utan vi tittar bara på hur du har klarat det urvalsprovet. Och det är en ganska stor skillnad i vår antagning, som ju också alltså, var en del av den här reformen och som annars också skulle ha hjälpt i år. Och det gör också att det här urvalsprovet på det sättet är mera jämlikt för alla, för att man står faktiskt på samma liksom linje när man börjar. Att det är ingen som sitter med något bra studentspelningsbetyg i bakfickan.
Förutom att den kvoten nu är betydligt mindre än vad det var
Nej,
tänkt.
Det är klart, så om du har blivit antaget redan på basis av studentexamensbetyg behöver du inte komma på urvalsprovet.
Mm. Mattias Martelin från studentkåren vid Åbo Akademi har ni också sagt att det skulle vara jätteviktigt att sänka eller helt avskaffa kvoten för första gångs sökande. Nu är det alltså så att man får liksom en fördel av att man söker för första gången en studieplats. Varför vill ni avskaffa det här?
Ja, alltså, vi tycker då att förstahandssökandes kvot borde absolut slopas, och den här åsikten delas vi också av Finlands studentkårens förbund och kan nästan säga studentrörelsen i allmänhet i Finland. Det finns ju flera orsaker varför vi tycker det här. Det där ursprungliga tanken med kvoten var ju att minska på antalet mellanår och just på ett sätt effektivera övergången till kommerslivet. Nu när man ser den studerande effekten så har den inte varit en så önskad som man önskar, utan nästan mer negativ. Och det som det har lett till är ju den här kvoten, att man bantar så kallat på sin studieplats i rädslan av att missa sin förstahandssökande status. Alltså då att man tar mellanår om man inte är säker på att vad man vill studera. Eller då att ansätta i ansökan sådana ansökningsmål som kanske är orealistiska att få uppnå utan det där ena som man på riktigt vill till. Och det här är ju väldigt kontraproduktivt. Och sen övrigt, eller generellt sett, så diskriminerar ju den här kvoten också just visstökande på basis av deras bakgrund. Att om jag använder som ett exempel att vi har en person som söker en viss studieplats som det där han har tidigare tagit emot en studieplats och kanske påbrett studier men avbrutit av någon orsak, personligt skäl eller under andra omständigheter. Så den här personen blir då bestraffad i sökande skede då med att hamna till exempel på reservplats i värsta fall eller inte kommer alls in trots att man har bättre poäng det där än någon första sökande. Och jag tycker liksom det här strider ju direkt emot liksom att vem det är som vi vill egentligen att ska komma in. Jag tycker att vi ska se på alla individer på samma sätt. Och det där, de som är mest lämpade, så jag tycker att de ska ju få de där platserna. Så det här arrangemanget tycker jag är fundamentalt fel. Och allmänt också så anser vi att vårt välfärdssamhälle borde svara liksom till kunskap och möjligheter också senare i livet. Och det där, därför är vi nog att det här första ansökan är svårt verkligen inte störa det tänket.
Mm. Ja, nu har man jobbat fram under många år det här det system som man då skulle ta i bruk den här våren, och så blev det dessutom lite annorlunda. Tror du, Gurli-Maria Gardberg, att det är realistiskt att påbörja ytterligare en ny reform och se på de här förstagångskvoterna också?
No, den här förstagångskvoten är säkert någonting nog som jag tror att ministeriet ser på. Den är ju i lagen definierad. Jag ska inte... Vi måste ju ha den så länge den finns i den lagen, men den diskuteras, och det är bra att den diskuteras. I år kanske den försvarar sin plats i och med att man kanske kan tänka att första gången sökande också, om man utgår ifrån en stor del av dem också i årets studenter, kan ha en liksom, eller kan vara ganska utsatta, som vi såg i årets antagning, men så där generellt sett så är den ju, vi har den kanske inte haft så stor effekt oberoende för att vi har